Mordet på Törnrosa av Lena Holfe, inläst av Anders Mossling för Saga. Orätt sakare gör ingen herre rik, men lag och rätt är herrans pris. Domarreglerna, Sveriges rikes lag. Kapitel 1. Dessert, grabbar. Mannen försökte göra sin förökta stämma hörd, och det såg ut som om han skulle misslyckas. Men skam den som ger sig utan att ta verklig strid. Dessert, grabbar! Kom igen nu! Det är dessert! I den vackra salongen fanns kanske 30 män, alla påfallande lika. De var ungefär 30 år, trendigt klädda, och ingen hade vågat sig in i sällskapet utan att sätta på sig sin dyraste Rolex-klocka på vänsterarmen. Endast en handfull av dem lystrade till uppmaningen att nu var det dags för desserten. Och troligen var de män som ännu inte börjat jogga, spela tennis och äta fiberrik och hälsosam kost. För dem framstod ordet dessert som en njutning och inte ett hot mot hjärtverksamheten. De drog sig därför ner mot den stora vita spegeldörren som ledde in till en mindre salong där desserten tydligen skulle serveras enligt en inbjudande gest som värden desperat gjorde i hopp om att mötas med uppmärksamhet. Värden hette Niklas Cederlund och var ättling till den gamle Cederlund, han med punchen vars recept såldes till Vin- och spritcentralen. Han hade varit en smart affärsman som hade sålt rättigheterna mot ett visst antal ören i provision per såld flaska. Men han hade ingen aning om att han borde ha indexreglerat sitt avtal. Och i takt med inflationen hade den sedelundska förmögenheten sjunkit ihop likt en ostsufflé som drabbats av förstärkt övervärme. Familjen var ett praktexempel på hur en generation bygger upp en förmögenhet och den andra förvaltar den och den tredje förtär den. Nu stod Niklas Cederlund som representant för den fjärde generation sedelundare i en flott Östermalmsvåning vars takhöjd påminner om forna tiders ekonomiska luftrum, men utan att bära den dyraste Rolex-klockan i sällskapet. Möjligen kompenserade han detta genom att bära sin på högerarmen. Kvar av den väldiga förmögenheten fanns en trave spännande reseskildringar från gammelgubbens tid och berättelser om hur han hade spelat bort Storholmen på poker. Niklas brukade läsa om utrikesresorna då han åkte tunnelbana från jobbet och då sömnen jagade de handskrivna raderna. Niklas Cederlund sprängde dörren in till den mindre salongen med teatralisk kraft och brydde sig inte längre om att hans intention från början varit att samla hela klungan män till fullständig tystnad innan han öppnade dörrarna. Niklas var sån. Han hade planer, arrangemang och idéer. Han ville gärna planera sina fester in absurdum och fantiserade länge i förväg om vad folk skulle säga och göra, och givetvis blev det aldrig som han tänkt sig. Ställde han ut askkoppar på alla bord var ändå en och annan som fimpade i blomkrukorna. Beslöt han att herrarna skulle kasta pil på ballonger där damernas namn prydligt textats var det alltid någon som motsatte sig valmetoden och ville välja sin bordsdam själv. Före varje fest beslöt han sig alltid för att dricka lite, lite och bara smutta på champagnen, för både ekonomins och hälsans skull. Men det blev aldrig någonsin som han hade tänkt sig, och han hasade sig långsamt upp på morgonen, halvkröp ut i badrummet och såg delar av sig själv i spegeln. Han möttes då av ett askgrått ansikte med ögonvitor som genomgått batikfärgning åt det rödaktiga hållet. Varje gång slog det honom att hela västvärlden någonstans erkände Darwins lära om att vi möjligen kan härstamma från aporna. I dessa stunder var Niklas övertygad om att vi istället är på väg tillbaka till apstadiet. Någonstans i det bultade bakhuvudet fanns minnet av kamrat Oscar som legat med en tjej under ett hörnbord på Atlantic, och var det inte Sören som upprymt hade sökt krypa under heltäckningsmattan. Niklas rusade ut så gott han nu kunde, fattade tag i plånboken med skakig hand och sjönk sedan ner i en befriande ställning i sin älsklingsfåtölj med anor från den gamla och goda tiden. Han var klart lättad över.